Det har länge snackats mycket om gängkriminaliteten, om skjutningar och sprängningar som ökar runt om i landet. Polisen i Malmö, Göteborg och Stockholm har hård press på sig att få stopp på gängen. Så hur jobbar de för att få stopp på dem? Ja, bland annat så infördes förra året operation Rimfrost, en operation som säkert många har hört talas om. Med den insatsen skulle polisen försöka komma åt gängen, göra fler tillslag och gripa fler personer. Den bild av operation Rimfrost som har förmedlats i media har i flera fall rapporterats som en lyckad och framgångsrik operation. Men i verkligheten så stämmer inte det. Polisforskarna Stefan Holgersson och Johannes Knutsson har granskat polisens arbete och i dagarna så släpptes deras rapport. Rapporten visar på stora brister i polisens arbete. Hur kommer det sig att polisen rapporterar en felaktig bild av verkligheten? Och vad behöver polisen göra för att verkligen komma åt gängkriminaliteten? Och vilket ansvar har vi i media när vi rapporterar om polisens verksamhet? Det här tar vi upp i dagens Aftonbladet Daily. Och det gör vi med en av forskarna, Johannes Knutsson, som är professor emeritus i polisforskning. Och han börjar med att berätta om hur läget kring gängkriminaliteten i Sverige ser ut just nu.
Ja, det är ju fortfarande illa och Sverige skiljer sig ut sig om man jämför med andra länder i Europa med en väldigt hög nivå av gängskjutningar och dödsskjutningar.
Du har ju tillsammans med Stefan Holgersson nyligen kommit med en rapport om hur polisens arbete egentligen fungerar. Berätta, vad är det ni har kommit fram till?
Jag har ju som specialitet i min forskning ägnar mig åt polisen när man arbetar med utifrån analytiska förtecken och särskilt en aktionsforskningsmodell. Och den har man tillämpat i USA just när det gäller gängskjutningar. Och under 90-talet utvecklade man en särskild strategi som innehåller en mekanism som har visat sig vara verkningsfull, nämligen det man kallar för fokuserad avskräckning. Och det innebär i princip att man vet ju vem som ägnar sig åt det här. Vi vet att det är gängen som det här äger rum. Det man gjorde var att man kallade in de här gängen och förklarade för dem att om ni fortsätter med det här, då slänger vi lagboken på er. Vi kommer att sätta fast er på allt som vi någonsin kan och det blir hårda straff. Och någon trodde inte på polisen och fortsatte med sitt. Och då slängde man lagboken på dem. De fick oerhört hårda straff. Och så berättade man för de andra. Ja, de här litade inte på oss. De trodde inte på oss. Titta hur det gick. Hur vill ni ha det? Samtidigt, och det måste man inte glömma i det här sammanhanget. När man kommer med det här trovärdiga hotet om starka negativa reaktioner. Så kommer man också med erbjudan. Om ni slutar, då hjälper vi er. Här har vi möjligheter till utbildning, till jobb. Behöver ni psykologiskt stöd? Det ordnar vi åt er. För det fanns med i den här gruppen som skapade det här. Och den här fokuserade avskräckningen, den har man tillämpat på andra olika brottstema. Så jag gick in och granskade det där. Vad finns det för vetenskapligt stöd för att det här verkligen är effektivt? Jo då, det finns det. Då blir nästa fråga. Okej, den här, kan vi göra så här i Sverige? Ja, knappast. Det finns för stora skiljaktigheter. Men det vi kan göra, vi kan ju arbeta med en analytisk modell. Den här, det man kallar för problemorienterat polisarbete. Så nästa steg var ju då, eftersom det här är mitt gebit, då förklarar jag då hur det har växt fram, vad vi har lärt oss och i princip hur det här fungerar. Och självklart så borde det kunna fungera i Sverige också. Men det är bara det att Sverige liksom och flera andra länder, väldigt tidigt så ville man införa det här. Och den här implementeringen funkade inte. Så vi har gått och tittat vad hände sen man sa att man skulle ha den här formen av analytisk bedriven polisverksamhet i Sverige. Det sa man i mitten på 90-talet. Och ganska snart så bara kapsejsade det. Det brukar gå så här. Och sedan så har vi gått in och tittat på, okej, vad finns det för hinder då som hindrar polisen att jobba mer analytiskt och att man ökar sin analytiska förmåga? Och då är vi inne på organisationen och ledningen av organisationen och kommer fram till att det finns stora brister i polisens ledning. A, arbetsfilosofin, hierarkisk, auktoritär, som strider, som inte går ihop med en mer öppen arbetsfilosofi som bygger på en lärande organisation. och be chefskapet hur ser det ut. Och det visar sig då att polischefer jämfört med andra typer av chefer presterar väldigt dåligt i sin chefsroll. Och sen så tittar vi på ledningsstilar och kom underfund med att eller i en undersökning som gjordes av organisationspsykologi åt Rikspolisstyrelsen, vill jag också understryka, på den tiden Rikspolisstyrelsen fanns, kom fram till att ungefär 10% av ledarna har en så negativt sätt att bedriva sin verksamhet, sin ledning, så de borde ju avpoliteras omgående. Och sen är det ungefär bortåt 2/3 av ledarna som inte når upp till att ha en bra ledarstil som främjar polisorganisationen och som främjar sina de underordnade. Sammanfattning.
Det låter ju onekligen som polisen har en hel del att jobba med när det gäller sin ledning bland annat. Men de här operationerna som ni nu har kollat in, bland annat operation Rimfrost. Ja. Hur kommer det sig då att bilden av polisens verksamhet är något annat än vad som faktiskt presenteras?
Nej, alltså det är ju, polisen har någon slags, ska vi säga, förmåga eller egenskaper och är för någonting. De beskriver, presenterar liksom en positiv, en glättad bild av hur det faktiskt ser ut. Och tror sig då vinna poänger på det. Men ja, så gör de.
Ja, och sen är det så att under till exempel Operation Rimfrost så har man ju bjudit in till pressträffar och pratat och berättat för media hur läget har varit och vad man har gjort. Är det så då att vi journalister är för dåliga på att ifrågasätta vad som faktiskt har gjorts och statistiken, om den stämmer?
Ja, i mångt och mycket. Och det hänger samman med att för att kunna ställa kritiska frågor, då måste man ju ha kunskaper och förstå att när polisen säger att vi exempelvis har beslagtagit 20 vapen, så kan det inte alls så att det nödvändigtvis är fråga om skjutvapen av olika sort, utan det här ingår pepparsprayer och en det ena, en det andra. Så att det ser ut som om det är bättre än det. Och så är det så att det man ofta redovisar är ju, alltså det man kallar produktionsstatistik, antal gripanden, antal anmälda brott som man har gjort under nationen. Och så på något sätt underförstått titta hur effektiva vi är. Men då ställer man inte frågan, okej, men hur såg det ut förra året om man inte hade operation Rimfrost, hur ser det ut då? För att se om det verkligen gör någon större skillnad. Och dessutom, det här är ju produktionsstatistik. Det är inte fråga om effektmål. Alltså att nu har vi reducerat. Och för att göra det så krävs det ju att man gör regelrätta utvärderingar. Det gör man inte inom polisen.
Så polisen borde egentligen backa tillbaka lite och fundera över vilken bild de ger av hur vissa typer av operationer faktiskt fungerar?
Verkligen.
Och som du pratade om här med Operation Rimfrost, de senaste åren så har det varit en markant ökning av skjutningar och sprängningar inom kriminella gäng, och det har funnits en press från såväl politiker som allmänheten om att något måste göras. Då har man infört den här typen av operation, men det har ändå inte fungerat riktigt som man har önskat alltså.
Det kan man säga. Och jag ser det här som någon form av nu ska vi visa att vi verkligen gör någonting. Och så går man ut. Alltså huvudpunkten i vår kritik ligger ju på att man har inte gjort reella problembeskrivningar. Man har inte gått ut och gjort noggranna beskrivningar av den här verkligheten, hur den gestaltar sig och hur man skulle kunna komma in i det här tillsammans med andra för att göra någonting. Och det är just det som man gör i den här filosofin jag talar om, problemorienterat polisarbete. Det bygger på att man gör rejäla, noggranna beskrivningar. Om jag går tillbaka till det här amerikanska ceasefire-projektet som det heter. Det tog ju lång tid. Polisen tillsammans med forskare, åklagare, personer, socialarbetare, människor från frivården gjorde en noggrann analys av det här problemet med olika former av kartläggningar för att få ihop en bild av verkligheten gestaltade sig ur den så kom det fram olika idéer hur man skulle kunna tackla problemet.
Och den här senaste veckan som har varit nu, där har det handlat mycket om klaner, kriminella klaner. Ska man jobba för att stoppa dem på samma sätt som man bör stoppa andra kriminella gäng?
Nej, alltså, nej, då har man ju inte förstått riktigt vårt budskap. Vårt budskap bygger ju på att du måste ju gå in och i det här klanproblemet och gå in i detalj och studera det. Göra noggrann, väldigt noga detaljerad analys. Vad är det här för någonting egentligen? Och hur gestaltar sig det här? Hur ser det ut på olika håll? Och sen då försöka hitta olika ingångar i det här. Så det är inte fråga om att man kör med en metod som, jag menar, att ta det här Rimfrost, det är liksom samma upplägg som de kör, repeterar och repeterar, trots att det har visat sig tidigare inte funkar särskilt bra, så upprepar man det. Poängen är ju, sett ur vår synvinkel, att det man gör ska bygga på en noggrann analys. För att kunna göra en sån måste man ha en analytisk förmåga, den har inte polisen.
Hur har polisen själva reagerat nu över er rapport?
Det vet vi inte. Alltså, i Dagens Nyheter blev det så intressant, för det blir ju standardsvaret. När man kommer med några kritiska synpunkter, då verkar det vara som den här kommunikationsenheten som är ett problem i sig. Svarar, vi håller på med frågan, vi är jätteduktiga och vad man nu säger för någonting. Och det är ju standardsvaret. Ja, vi håller på att utreda frågan och just nu har vi ändrat på det här och det är mycket, mycket bättre nu. Och sedan så hoppas man väl på att inte någon journalist kommer med en kritisk uppföljning. Ni sa att ni höll på med det här. Kan ni komma och berätta vad ni kom fram till? Ni sa ju det för ett år sedan. Vad har hänt?
Mm.
Sånt saknar jag.
Får vi se om det kommer någonting sånt nu då?
ja.
Johannes, vad behöver polisen göra nu för att få stopp på gängkriminaliteten?
Ja, som vi säger så, alltså för det första, polisen kan ju inte göra det här på egen hand. Det ska man ju ha klart för sig. Men polisen skulle kunna arbeta, alltså behöva arbeta mer analytiskt. Alltså som jag säger, att gå in och, jag menar, ta exempel vad det som hände i Malmö. Då bestämde man snabbt som attan att nu går det inte längre, vi måste visa att vi gör någonting. Och så skickar man ner en massa poliser till Malmö. Och så hade man gjort så att man hade tagit fram en lista på 300 stycken som man skulle försöka frihetsberöva, plocka in, alltså tillämpa någon olika form av tvångsmedel gentemot. En lista, 300. Och så skickar man ner poliser då som skulle klara av att göra det här. Men så var det några kritiska, kunniga poliser som började undra, jag menar, kan vi göra så här? Finns de juridiska förutsättningarna? Så då granskar man listan och kommer fram till att av de här 300 var det en, säger en, som uppfyllde kriterierna för att man skulle kunna använda sig av tvångsmedel. Vad säger det här om polisens analytiska förmåga? Retorisk fråga.
Har du några vad annars då tycker du att de ska göra nu då?
Ja, alltså... Jag vet inte, jag har förlorat hoppet om polisen kan jag säga. Det som jag tycker är ju att våra politiker borde förstå allvaret. Och istället för att hålla på med enkel överbudspolitik och käbbla och tro att resurser i sig på något sätt ändrar. Gå in och kritiskt granska polisen verkligen och ställa hårda krav på att här måste det förändring till. Men det kräver ju att politikerna anstränger sig och försöker begripa det här. Och det tycker jag inte de har gjort. Så jag uppfattar det här som delvis en fråga om att våra politiker har varit alldeles för godtroende.
Sist här hörde vi Johannes Knutsson som är professor emeritus i polisforskning. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily som är vår dagliga nyhetspodd. Följ oss gärna i din poddspelare så missar du inga avsnitt. Vi hörs snart igen. Hej då!